Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 374, Jonas.
Och vi fortsätter på mattemat, eller mat är väl då kanske underskjuta vad ämnet egentligen handlar om, men nutrition och hälsa. Det är kanske lätt ännu värre.
Kanske. Vi säger maten bara helt enkelt.
Ja, kosten, det, precis. Ja, förra avsnittet så besökte vi ju Christian Olsson som är livsmedelsproducent. Han är bonde helt enkelt. Köttbonde och potatisbonde. Mm. Men det är på den nivån som vi vill gå in i. Ja, alltså jag vet inte om man skulle beskrivit det med en form av slogan eller med en catchphrase, så någonstans är vår samtids absurda mat, eller hur kommer det sig att vi äter oss sjuka, eller ja, men vi hade ju något tema så här, vi är så lurade, de 10 största eller de 10 främsta tecknen på att vi är lurade av våran samtid. Och vi fortsätter i den andan.
Vi fortsätter prata om Frankenstein-kosten helt enkelt.
Ja, vi fortsätter att prata om det narrativet och det paradigm som framhäver och framställer den sämsta maten i god dager, och som samtidigt då svartmålar, stigmatiserar och demoniserar den självklart nyttiga maten, hälsosamma maten, den självklara maten som människan har ätit, och hur lättlurade människor tillåter sig att vara, kanske i brist på referenser, i brist på kunskap, eller kanske bara därför att det råder en så stor förvirring runt allting.
Det kan ju också vara så att det är väldigt mycket pengar som styr vad vi äter, och att det är väldigt svårt att värja sig mot en väldigt bra marknadsföring.
Ja, och kanske det absolut viktigaste skälet till att människor slår dövöra till, och människor vill äta sig sjuka till en viss grad. Därför att det är ungefär som att typ så här, en alkoholist vill ju liksom inte höra hur dåligt det är med alkohol. Om vi nu pratar om en alkoholist som är, om vi pratar om någon form av funktionell alkoholist då, mm. Vilket ju får vara då något sån här motsvarigheten då till hur mat påverkar de flesta då, att de flesta är ju inte akut kanske dödssjuka av den maten de äter, men definitivt så påverkar det hälsan och livskvaliteten i många avseenden, och det kan på sikt, eller gör ju det på sikt, leder till livsstils och hälsa och så vidare då. Men en funktionell alkoholist tycker väl i regel om att höra retorik och argument som berättigar beteendet, eller som underskjuter problemet, eller som någonstans sådär rationaliserar beteendet i stort, och att det är inte så farligt.
Det är nyttigt med två glas vin.
Ja, det finns positiva aspekter. Ja, det kanske vi pratar om mer än två glas vin bra, men att det
ja, men den typen av nyheter, det är nyttigt med två glas vin.
Ja, exakt.
Ja,
precis. Man vill liksom inte...
Medelhavskosten.
Ja, jag dricker den. Ja, exakt. Man älskar att höra sånt som bekräftar egna beteendet, jag tänker att...
Precis.
Så att... Och det blir ju så, det blir ju liksom en lavin som tar fart med den moderna maten. Så ju fler som äter sämre mat, och ju mer normaliserat och vanligt det blir, och desto fler som lider av problem från den maten, desto mer sluttande blir ju det planet i sammanhanget då. Mm. Så vi fortsätter på det temat, och vi använder lite grann av de här helt vansinniga livsmedelskompasserna som har kommit till våran kännedom.
Precis.
Återigen, vi har ju haft dem i blickfånget tidigare.
Den här har vi nog nämnt tidigare, och den har ju figurerat på många platser under den senaste, jag vet inte när den kom ut egentligen, men det senaste halvåret i alla fall.
Mm.
Som är Tufts Food Compass. Och det är från, vi kan berätta exakt var den kommer från senare i avsnittet. Ja. Men det är en matkompass som verkar ha hamnat upp och ner.
Ja, precis. Väldigt lämpligt till det här avsnittet, Niklas, eller till hela det här temat, är ju att vi har med oss Ace Track som partner till podden. Det är våran, för att använda ett väldigt anglosaxiskt uttryck, jag får säga.
Ja.
Men för att vara anglofil då, eller för att använda ett internationellt uttryck, våran presenting partner.
Just det. AceTrack alltså.
Ja, precis.
Ketonmätaren.
Och ketonmätaren, ketosmätaren som styr, som är ett verktyg för att äta dig friskare, så hade jag velat uttrycka det. Ett verktyg för att medvetandegöra hur vikten av metabol hälsa och vad metabol hälsa faktiskt är. Och ketosmätaren mäter utandningsluften. Man blåser i den här mätaren, AceTracken. Och mängden aceton i utandningsluften korrelerar då till hur mycket i ketos du är, alltså hur mycket i fettförbränning du är och hur mycket ketoner du producerar i sammanhanget då. Och ketos är ju ett urmänskligt naturtillstånd, och faktum är att det är ett väldigt naturligt tillstånd. Och tittar man på våran hjärna exempelvis, så är det ju så att hjärnan kan ju inte förbränna fett direkt så, utan hjärnan kan ju förbränna glukos eller ketonkroppar. Och hjärnan funkar ju oerhört bra på ketonkroppar. Så det finns en självklar acceptans av ketonkroppar av hjärnan, och det visar ju och det är ju också helt otroligt enastående. Vi kommer ju prata lite grann om modern medicin, men fram till bara alldeles nyss egentligen, eller fram till, inte vet jag har ingen exakt siffra, men 30, 40, 50 år sedan när man började utveckla mediciner mot neurodegenerativa åkommor och eller diabetes typ 1 för den delen, men då var ju ketos, att äta en ketogen kost, det var medicinen för både epilepsi, som ju är en neurodegenerativ sjukdom, man betraktar väl det som en neurodegenerativ sjukdom, eller i alla fall en neurologisk sjukdom. Alzheimer är ju en neurodegenerativ sjukdom, men också för diabetes typ 2 så var liksom ketogen kost, det var medicinen i brist på bättre mediciner, men en oerhört effektiv medicin i sammanhanget, åtminstone när det gällde till epilepsi. Och där man liksom övergav livsstils förändringarna till förmån för en långt sämre fungerande medicin. Men en medicin där det då finns ekonomi, försäkringstäckning, starka incitament och annan jävelskap kopplat till.
Precis, mycket man hade en medicin som var nästan fri från biverkningar då, eller som var fri från biverkningar.
Ja, som hade positiva biverkningar. Ja,
och som var naturlig och bra på alla sätt. Och så byter man ut det mot något annat.
Och man ser också faktiskt när det gäller forskning på Alzheimer-patienter att när det finns närvaro av ketonkroppar, så är det den effektivaste bromsmedicinen. Alltså det är ju inte en medicin, men det är den effektivaste bromsbiokemin, om vi uttrycker det på det sättet. Långt bättre än de bromsmedicinerna som finns på farmaceutisk väg. Och det är sjukt intressant det är väldigt spännande att tänka sig att kroppen har en sån oerhört hög acceptans för ketonkroppar för att vara i ketos, och hur positivt det är för kroppen, hur värdefullt det är att regelbundet vara i ketos, och hur uppenbart skadligt det är att aldrig vara i ketos. För alternativet är ju att man är ständigt sockerförbrännande, kolhydratförbrännande, vilket kräver ett ständigt tillskott av sötade eller stärkelserika produkter genom kosten då.
Och det är det AceTrack mäter.
Det är det AceTrack mäter.
Så om man tror på det som du precis sa, vilket jag gör då, tycker jag att du har rätt i det. Då skulle man kunna roa sig med att testa den här kompassen vi kommer att prata om senare.
Ja,
man kan ju till exempel äta low-fat frozen chocolate yoghurt och lite Cheerios. Och så kan man se hur det påverkar fettförbränningen. Eller så kan man äta det som är enligt den här kompassen. Då kanske är det sämsta man kan äta. Vilket är köttfärs.
Ja, nötkött då blir du då. Ja. Eller, och inte mycket bättre, ägg stekt i smör.
Precis. Så kan man säga, kan man göra lite egen forskning här och där och se vad man kommer fram till helt enkelt.
AceTrack är ett superbra verktyg, hur som helst. Det medvetande gör, och det är framförallt att jag skulle säga att det är ett inlärningsverktyg eller ett självmedvetande verktyg. Det finns liksom inga förbättringar att hämta per automatik bara genom att använda AceTracken. Men det skapar en medvetenhet om om det man äter och hur det påverkar den, och att fortsätta mer i den andan. Man lär sig, liksom, självkännedomen är jättestor. Vill man lära sig mer förutom det som man kan lära sig på egen hand genom användandet eller genom att lyssna på oss, vill man ha stöd, coaching, så ska man gå in på elitista.se. Det är utbildningsorganet kopplat till AceTrack. Det är en del av samma företag. Och där kan man få då det stödet för att förstå det här bättre, att förstå hur biokemi funkar, insulin, glukos, och det är super, super intressant. Och om man har förmånen att befinna sig i Stockholm kommande onsdag, den 12 oktober, så kan man gå på den sockerfria dagen som arrangeras på Epicenter i Stockholm. Man kan också vara med digitalt och lyssna på mängder av intressanta föreläsare, bland annat då den absoluta världsauktoriteten Dr. Tim Noakes, som kommer att föreläsa via länk. Våran svenska dietdoktor, kostdoktor Andreas Enfelt, FunMeds grundare, frontfigur Peter Martin. Ja, det är långt fler föreläsare dessutom. Och väldigt värdefullt, väldigt intressant. Och man sätter en viktig samhällsfråga i fokus faktiskt. Och att minska ner på sockret. Och det ska gudarna veta att det behövs. För vad hade vi häromdagen? Och då hade vi ju kanelfuckingbullens dag, såklart, igen då. Det är alltid någon sån här typ så här svensk handel eller vilka det nu är, alltså kanelbullemaffian, som bara, men vi ska ha en egen dag för vår produkt, såklart. Ja, och så ska ju det då förknippas ju det med all den här sedvanliga mysigheten då som kanelbulle har. Och jag är den första att säga att kanelbulle är ju mysigt. Det ska gudarna veta att vi äter mycket kanelbullar. Men behöver vi verkligen ha en kanelbullens dag?
Det var lite roligt. Jag måste berätta en sak. Jag var nere i Göteborg på ett snabbt ärende på kanelbullens dag. Jag hade Uno med mig i bilen. Jag skulle bara ner fram och tillbaka. Och jag visste inte att det var kanelbullens dag. Men då sa Sara när jag åkte att det hade varit gott med några frallor idag om du kör förbi något bageri. Några surdegsfrallor eller någonting. Det är jag sugen på. Så då tänkte jag att det ska fixa till henne. Och då finns det ett bageri som heter Lilla Sur, ett sånt trendigt. Som jag vet att hon älskar. Så jag tänkte jag åker dit om det är öppet och köper lite frallor. Och när jag kom dit så stod det så här, det är bara som en liten, man får bara gå in en kund i taget.
Fortfarande?
Ja, men det är så litet alltså. Ja. Det får inte plats mer än en kund i taget. Ja.
Det,
ja.
Är det som en toabås?
Ja, men typ. Det är bara en liten disk när man går in så här. Men det är superkvalitet på allting där. Och då stod det en sån griffeltavla utanför. Kanelbullens dag, 07:00-16:00. Så tänkte jag, det är varje dag är det kanelbullens dag mellan 7 och 16. Det är så de tänker. Jag visste inte att det var kanelbullens dag. Så jag köpte 4 frallor och så jag tar 2 bullar också. De är ju goda här. Sen jag kom hem så fick jag reda på att det var kanelbullens dag. Jag bara, jag har köpt här för att fira. Ja. Ja, men det var fantastiskt. Men det är ju verkligen så att det kanske är kanelbullens dag varje dag. 7-16 ändå. I vårt samhälle.
Alltså,
det var inte helt orimligt att tänka att det är lite så folk tänker. Men
nu hade vi barnkalas igår, Niklas, här för Rufus. Hans kompisar var här, eller några av hans kompisar. Och skojade vi lite grann. Ja, men så fick de ju någon fiskedamm och så var ju det lite godis och sådär. Så, ja, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang det pratades om då. Men vi sa bara, men det är bara... Ja, typ så här, ja, men det är bara... födelsedagskalas en gång om året, eller det är ju bara fest. Och så börjar vi dra det, så börjar jag dra det typ, nej, men det är ju bara fest 100 gånger per år faktiskt. Ja. Och så bara, det är bara fredag. Och du vet så, man bara, det finns ju alltid en ursäkt till att så här,
det är bara fredagsmys 52 gånger per år.
Ja, det är bara fredagsmys 52 gånger per år. Så här. Ja, nej, men det är ju bara godis en gång i timman.
Ja.
Så här. Så det finns alltid ett sätt att liksom rationalisera beteendet. Och man är så väl bekant med det där tankesättet att speciellt om man har barn då, att rationalisera det, hur man ursäktar det för sig själv eller sin partner eller för andra, eller i de sammanhangen att man säger, men låt dem liksom hålla på, eller låt dem äta den nu liksom, för att det är ju härligt för dem liksom. Men det är ju i sanning att man är ju verkligen många gånger inte en del av lösningen, utan man är ju en aktiv del av själva problemet. Och det är ju det som är så fascinerande, att vi sitter ju här och pratar om det här, och jag ska inte säga att jag gjort det till min livsuppgift på något sätt, och jag är ju väldigt transparent eller väldigt sådär öppen med mina egna tillkortakommanden och så, men jag försöker åtminstone leva i en värld jag inte lurar mig själv i onödan, utan jag är medveten om när jag slarvar och när jag är sådär. Och men jag kan ju också tydligt Jag har ju också tydliga marginaler i mitt liv hälsomässigt. Det är inte en ursäkt utan det är mer en förklaring. Och det handlar ju naturligtvis om dosering. Men man är en del av problemet många gånger själv. För man hakar i det spåret på skivan direkt.
Jaja.
Typ att ja, nej, men det är bara fest en gång, 100 gånger per år faktiskt är det då. Så är det ju fredagarna och så är det, och så är det ju helg. Och så är det ju påsken är ju fan med 3 veckor lång och julen med. Och, ja, och så är det sommar och semester och så är det bara ja, det. Och så är det alla andra som fyller år och det är 2 dagar innan, 3 dagar efter. Och, så bara,
och varannan vecka så är man sjuk hemma från före. Så är man sjuk så får man glass.
Så det finns alltid någonting, det finns alltid nu ursäkt liksom att täcka in det i sammanhanget och det var bara 2 glassar, inte 4. Alltså, vi kan alla argumenten. Mm. Man också argumenterar för sig själv. Så att där är det ju verkligen så här, ja, men vilken bra idé att vi har den sockerfria dagen och inte så kanelbullen sa. Men det sjuka är ju så här att det precis som jag sa så här att är man alkoholist vill man ju ha det här rationaliseringsbeteendet.
Mm.
Alltså, så här. Och det är så uppenbart att vill man ha någon form av inflytande, typ så att du vill växa som influencer, du vill vara en den här, men folk, du vet, man kan inte prata om att det ska vara hårt och obekvämt, att man ska gilla kött och bada kallt vatten och sånt. Det är fan ingen som vill höra det. Folk vill ha Glenn Hussein, att det ska vara gött och man, eller kanske inte typ att det ska vara Glenn Hussein, men de vill ha den inställningen liksom. Det är slappna av, nu tar det, har det gött nu bara och liksom så här, verkligen det ska ju vara så att influensen kommer med bärkassar av godis och liksom delar du här, varsågoda, slappna av, det är ingen fara, jag är här för att säga att det här beteendet är helt okej, det är ingen fara.
Alltså, vilket cigarettmärke var det nu läkarna rekommenderade på 50-talet?
Ja, Kent kanske?
Ja.
Eller jag vet inte.
Pärmäl eller något.
Pärmäl, ja, absolut. Ja, du kan ju fatta det då om det fanns någon antirök-lobby på den tiden. Alla bara, kolla läkarna själva säger ju att det är så här.
Mm.
Typ, okej, vadå? Ja, men läkare, men du är lika med Gud.
Mm.
Ja, han klarade tentan till slut i den kursen där. Han fick se efter att ha gjort tentan 8 gånger. Därmed är han jämställd Gud nu i auktoritet.
Mm. Han säger pärmäl, så jag röker pärmäl.
Han säger pärmäl, så jag röker pärmäl. Han närvaron av en rökande läkare som också ställer sig bakom officiellt, det är typ så här, det är fullständigt undanröjer all logisk intelligent konversation jag möjligtvis skulle kunna tänkas ha med mig själv. Mm. Det är min kognitiva förmåga dräneras kapitalt. Eller jag kapitulerar. Jag kapitulerar, jag intellektuellt sett kapitulerar jag fullständigt inför den här gudalika auktoriteten som säger att rökning är okej och i våra dagar ingen fara, slappna av, ta en macka med lite lätta på nu bara.
Ja,
nu går ju händelserna i förväg kanske, men hur som helst, en sockerfria dagen för att återknyta till
det vi faktiskt sa. Det här är att vi borde ju ha åtminstone 300 sockerfria dagar på ett år för att kunna ha de här 65 bulldagarna sen då.
Alltså, jag skulle säga så här, okej, kanelbullens dag, ja, i all ära då. Jag tycker inte det var präktigt att säga att det inte jag. Fan, Elin köpte ju hem kanelbullar då, och kvissling som hon är då i familjen. Och jag åt ju glad ihåg en kanelbulle också då, men ju kände ju mig... Men det var ju ingen bra dag heller. Det var ingen bra dag för mig. Men jag vill säga så här, kanelbullens dag då i all ära, men fan har vi köttets dag? Och inte bara köttets dag, jag vill ha talgens dag, isträtts dag, jag vill ha lammkotlettens dag, jag vill ha fläskkotlettens, den feta fläskkotlettens dag, den ska inte bara heta fläskkotletten, den fläsk,
jag vill ha
fettrans fläskkotlettens dag.
Jag vill ha dagen för det feta på julskinkan.
Ja, nu har vi leverns dag. När har vi, och vilka företräder levern i Sverige idag? Vad har vi leverföreträdarna? Det finns ju en jävla stark kanelbullelobby uppenbarligen. Det är ju ett konglomerat av grå eminenser som kapitaliserar på det här bullätandet som konspirerar ihop och skapar kanelbullens dag. Vart har vi motsvarigheten? Var har vi inälvsmaffian? Vart sitter de och kuckelurar tillsammans och drar upp riktlinjer för sina sociala mediekampanjer?
Är det samerna? eller?
Nej, jag vet inte.
Samerna
jag vet inte. Men vi har inte leverns dag. Inälvsmatens dag. Vart har vi den? Jag har till och med gått så långt som att säga att hade vi haft blodpuddingens dag, och där hade du fått vara företrädare då, den hemmagjorda blodpuddingens dag. Ja. Men i alla fall något så enkelt som vart har vi, okej, jag tror kanske att vi har äggets dag, men vi har ju
äggets dag finns nog.
Ja, äggets dag, men sen har vi ju påsk också, men då ska ju äggätande dränkas också där och in massa socker så. Ät 4 ägg med 7 kilo godis också. Ät och typ
ett chokladägg.
Nej, ät inte ens ett riktigt ägg. Du kan äta ett chokladägg, du kan äta ett veganskt chokladägg. Men återigen, i alla fall, köttets dag. Fan, jag hade nöjt mig med kons dag till och med. Bondens dag hade jag nöjt mig med. Köttbondens dag. Nej, men så har vi bara en massa såna sockerets dag. Ja, men det verkar ju vara igång gång efter annan då. Nu ska man sockerfria dagen den 12 oktober i alla fall.
Det ska man absolut inte missa då, för att det är ju verkligen något som kanske bara sker en gång om året. Än så länge.
Ja, men det är Elitista som har tagit initiativ till den här dagen, och det är ju för att på ett väldigt viktigt sätt. Det är så jäkla svårt att lyfta de här frågorna utan att det liksom blir pekpinne och att det blir så här tråkigt. Ni vill inte att folk ska ha det mysigt. Men du vet, ja, och det är svårt att försvara sig mot det här då. Men jag tror att vi allihopa, åtminstone de som lyssnar på den här podden, är väldigt medvetna om sockrets skadliga inverkan på samhällskroppen.
Jag höll på att säga att alla är välkomna hem till mig och ligga framför brasan och knapra på min blodpudding. Ska de få se på mysigt. Men alla är inte det.
Nej. Ja, men jag tycker att du ska bjuda in alla.
Sara kan bli sur.
Ja, absolut. Ja, precis.
Ja, det tyckte det var trevligt, ja, om alla kom. Men
vill man köpa en Acetrack så ska man gå in på getacetrack.com. Jag föreslår att man går in på Acetracks Instagram. Jag tycker att man ska följa Acetrack på Instagram, och så går man in då på deras webbshop via Acetrack. Den heter getacetrack.com. Och ska man köpa en Acetrack, och så anger man helt enkelt koden Colting, och då får man en generös rabatt på sagda Acetrack. Man kan också gå in på Elitista eller via elitista.se och investera i någon av de kurserna som finns där, eller någon av de utbildningsprodukterna som Elitista har. Och även där gäller samma kod för en rabatt, Colting.
Härligt. Vi säger tusen tack till Elitista och Acetrack. Det är bara en sista fråga. Ska du på sockerfria dagen?
Jag ska. Och du ska.
Jag ska.
Vi kommer att vara där uppe i Stockholm. Vi kommer att finnas på plats under tidiga förmiddagen.
Vi kommer att käka bullar.
Ja, precis. Exakt. Vi vill alltid vara konträra. Så bara, vi är väldigt mycket för det här. Men just den här dagen tänker vi faktiskt vara lite grann emot.
Det kommer bli väldigt kul.
Ja, det kommer
vara.
Så vi kommer finnas där på plats. Men notera också att detta är ju definitivt någonting som man också då digitalt kan medverka på och ta del av alla intressanta föreläsningar och sådär. På avstånd helt enkelt. Så att gå in på den sockerfria dagen, har en egen Instagram man kan gå in på, och man kan gå in via elitista.se och köpa då digitala biljetter till den sockerfria dagen. Så gör det, tycker jag.
Härligt. Apropå att ta del av intressanta föreläsningar som handlar om kost och hälsa och liknande saker, det finns en föreläsningsturné till våren. Man kan gå på.
Ja.
Som man bör gå på.
Ja, den börjar lite grann i höst. Den har ju faktiskt redan börjat.
Ja.
Och den är ju lite misshandlad av mig, vill jag ju villigt erkänna. Eftersom den har fallit lite mellan stolarna. Emellan produktion av nytt material och emellan någon form av corona-upphämtning föreläsningsmässigt. Så har den ju, ja, jag ska säga att den har misshandlats lite grann av mig. Men nu är vi på banan, känns det som. Den nakna hälsan 2,0. Ja. Den har varit lite så att man inte vet vilket ben man ska stå på riktigt lite grann då. Eftersom i ärlighetens namn så är det ju en svår period att sälja den typen av produkter till privatpersoner, eftersom nu är alla så här bara shit, vad fan händer med ekonomin, elräkningen, så att det är ju lite grann tvärstopp.
Käpp i hjulet.
Ja, men lite grann är det ju tvärt. Alltså, den typen av konsumtion är lågprioriterad just nu.
Men vi körde i Göteborg.
Ja, det var jättetrevligt. Och då testade jag lite nytt material och lite ny, eller nytt material. Det är ju en röd tråd som är väldigt snarlik som jag har föreläst tidigare. Men det var verkligen tillfredsställande och ingen tyckte att det var mer kul än jag faktiskt. Eller så här, jag älskar att föreläsa. Jag tycker det är väldigt trevligt och det bidrar mycket till mitt egna tänkande.
Just det.
Faktiskt. Och en stark drivkraft.
Vad har man för datum att se fram emot?
Ja, men är man i Gävle så kan man komma och lyssna med. Jag gör ett stopp där för jag råkar vara i Gävle i de trakterna, Gästrikland där i slutet på november, ja. Eller mitten på november. Så jag kommer vara i Gävle den 17 november.
17 november?
Och det kan man använda sig till redan nu.
Ja. Via kolting.se.
Ja, precis.
In och kolla på det.
Ja, och tiden är 18-20:30 och sen är det primärt i mars som föreläsningen är. Då är bland annat i Malmö, Växjö, Jönköping, Stockholm, Linköping. Vi kommer att addera några nya orter också längs vägen då.
Mm.
Och det tillfogas en hel del nytt material och är man intresserad av de sakerna som vi pratar om här så ska man verkligen komma på den föreläsningen tycker jag.
Det tycker jag också. Det är otroligt trevligt. Det är alltid roligt att befinna sig i det sammanhanget.
Ja.
Nästan alla är alltid nöjda och glada efteråt.
Mm.
Och det finns alltid massa kul att prata om med alla andra som är där också.
Ja, eller hur?
Det är en härlig tillställning helt enkelt.
Definitivt.
Det ska man inte missa om man gillar de här ämnena.
När vi ändå pushar för någonting, Niklas, så skulle jag faktiskt vilja pusha också för de simcampen som det är så här, fundament i min verksamhet, föreläsningar och simcamp.
Mm.
Och det är ju så himla roligt att båda två tog ju faktiskt en del stryk under pandemin, men så är det ju alla som gjorde verksamhet som byggde på att människor skulle samlas i grupp då.
Mm.
Men nu är båda två live and kicking igen på ett bra sätt och våra Kolting Borsén simcamp som vi har i Borås som verkligen är till för då, ja, alla som är intresserade av att lyfta sin simning på vi kallar det för vuxensim. Det är människor som har lärt sig simma i vuxen ålder. Det kanske inte är jättemycket mening för någon som har haft en tävlingssimningskarriär att komma, även om man kanske har en del att lära sig gällande öppet vattensimning. Men vi är experter på att lära eller förbättra simningen hos vuxen krålare som ska köra triathlon, swimrun eller bara motionssimning, alltså simning för att lyfta sin hälsa, fitness, eller simma vanspro eller vad det nu än är. Vi är jäkligt duktiga på att antingen lära folk att kråla eller att bara lyfta det till en helt ny nivå och att effektivisera det och göra det mer ekonomiskt. Och heltäckande camp med mat, boende, teori, väldigt många olika simträningar, simteknik, filmning, goodie bag och så vidare och så vidare. Så att 9-11 december har vi det första campet i höst nu.
Mm.
Och sen har vi ett i januari 2022. Det är kanske de två som är mest aktuella.
Just det.
9-11 december, 2022 januari. I december, Niklas, så skulle man eventuellt ha chansen att komma och köra Lucia Swimrun. Vi har inte tagit något internt företagsbeslut om huruvida vi ska arrangera det eller inte.
Nej.
Vi kanske lägger ut en liten enkät på nätet eller på Instagram. Typ hur många vi simmar i jättekallt vatten över Viskan 6 gånger om i december.
Precis. Det brukar vara ett ganska stort gäng som brukar vilja göra det faktiskt.
Ja.
Jag vet inte om det är just det kalla vattnet i Viskan eller om det är
våra trevlighet.
Lussekatterna kanske som lockar mest. Ja. Eller utmaningen. Men ett av de trevligaste eventen vi brukar arrangera faktiskt. Det är ju helt utan tävlingsmoment.
Ja,
det är,
faktiskt.
Det är mer.
Det kan ju vara eventuellt det som vi ska fundera på att kanske göra det till ett tävlingsmoment. Jag vet inte.
Men det är ju vad man här i Västergötland brukar kalla för ett störlaprov.
Ett ställaprov. Men att vi kan också ha då vissa obligatoriska. Man måste vara så här tomteklädd eller luciaklädd. Ja, ja. Vi återkommer till det i alla fall. Men 9-11 december eller 20-22 januari. Eller då så har vi också två tillfällen längre fram. Mars och maj. Allt det här finns också via kolting.se eller via koltingborsén.com. Man kan gå in. Allt det som jag pratar om kan man egentligen hitta via min Instagram om man vill. Då.
Mm.
Via Linktree där då. Precis. Så att där har vi då två starka fundament i Kolting Communications vad ska man säga, produktportfölj.
Precis, och om man då tar del av de här starka fundamenten så är det också två starka fundament i ens egna personliga hälsa såklart.
Ja, eller personliga utveckling. Jag pratade om det för att vi hade ju en simresa, eller en träningsresa förra veckan. Jag var på Rådhus ju. Och igen,
ja.
Det vi var faktiskt lite då.
Men då hade vi
och du skrev meddelandet med i versaler. Sluta för fan prata om att du är på Rådås. Här hemma regnar det i sidled. Fattar att det är höst nu.
Det är höst. Det är inte gött med så länge.
Nej,
ska du bara,
men det var så härligt. Vi hade ganska många nybörjare med oss där. Vi hade en tjej som, du vet, 60 år och så åker med på en träningsresa själv så här, utan direkt, ingen direkt bakgrund i någonting, och så bara aldrig direkt simmat i alla fall på det sättet, och så bara i slutet på veckan bara simmar på ett vatten själv första gången flera gånger om och tycker det är roligt ut och cykla landsväg upp i bergen. Alltså, så är det härligt när folk vågar och inte ser några begränsningar. Nej, men klart jag kan åka på en träningsresa. Mm. Klart jag, och utvecklingskurvan bara brant uppåt liksom. Så här, det är härligt, och det är den andan vi arrangerar de här simkampen såklart. Och vi har så himla många som inte ser sig själva som typiska simmare eller träningsmänniskor. Många är rädda att de inte platsar. Fan, det är de som känner att de inte platsar i dem som är de roligaste kunderna. För det är de som överraskar sig själva så himla mycket. Och det är där de går från noll till så här bara, att lära någon som redan simmar bra och simmar lite bättre. Och det är ju härligt, men det är inte den enorma kicken liksom, att det är inte livsomvälvande. Men någon som inte har kunnat kråla till att kunna kråla, det är livsomvälvande.
Det är bra. Det är viktigt att många av de här personerna kommer nu i december, för att jag behöver träffa dem och så att de kan inspirera mig inför min Ötelö som nu är färre än 100 veckor kvar nu. Jag behöver ha de här människorna som är som mig runt omkring mig för att få inspiration.
Det rusar med våldsam fart närmare Ötelö 2024. Det är inte 2023 utan det är 2024.
Ja.
Nej, det är väl ingen större fara i sammanhanget då.
Man får vara realistisk och pragmatisk.
Ja, härligt. Innan vi går vidare, Niklas, ska vi släppa fram vår andra partner för veckan också kanske?
Det gör vi. Kommer här. Den här veckan har vi med oss Arctis Naturals.
Precis.
Vad är det för något?
Arctis Naturals. De är primärt produkter med CBD-olja i.
Mm.
Och varför ta CBD-olja? Jo, exempelvis för att sova mycket bättre på natten. Det är produkter som lugna nervsystemet skulle man vilja säga.
Mm.
Och det här med CBD, då tänker folk direkt så här, cannabis, kontroversiellt, förbjudet.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Ja, men nu är det så här att det finns ju två stycken komponenter i cannabis. Och det ena är ju THC. Och det är ju den psykoaktiva komponenten som man då benämner som psykoaktiv.
Just det.
Och det är den man kanske vill åt om man röker cannabis.
Mm.
Eller så.
Brukar det nog vara.
Ja, precis. Men sen, och det är ju den som är då i sammanhanget förbjuden. Men i Sverige har man haft svårt att skilja på liksom de olika komponenterna. Sen har man ju då det som heter då CBD.
Mm.
Och den är ju inte på något sätt psykoaktiv. Eller den... Ja,
den är man inte, får inget rusa den.
Nej, du får inget rusa den. Men den har väldigt många positiva egenskaper för... Ja, både smärtlindring brukar man prata om, men framförallt att det lugnar och slappnar av kroppen, och då i sammanhanget då nervsystemet.
Mm.
Så att CBD-droppar är verkligen någonting för alla som kanske har svårt att komma till ro på kvällen. Det kan jag ha, alltså när man är så här, man har mycket att göra, mycket att tänka på, och så kör man på hela vägen in i kaklet, och så bara, ja, nu ska man gå och lägga sig, och så vill man då utnyttja de timmarna man har och till att sova, och man vill gärna ha mycket djupsömn. Och jag mäter ju min sömn hela tiden med hjälp av min Aura Ring.
Just det.
Och jag får säga faktiskt utan att överdriva att de kvällarna jag tar CBD-droppar, man droppar det under tungan, men det är som man droppar det med liksom en pipett, en olja som man låter liksom absorberas under tungan, och sen så sväljer man bara saliven som blir över då. Så får jag säga att jag får en förhöjd eller en förstärkt djupsömn, och det är framförallt det som jag är ute efter då. För jag tycker att när man är uppe i varv och har svårt att koppla av, så får man den här ytliga sömnen som inte riktigt blir så restaurativ som man kanske vill ha då. Så att jag kan med fördel rekommendera arctisnaturals.se, hittar man dem. Och CBD-droppar, jag tar de ganska starka dropparna som är på 30%.
Mm. Hur stor skillnad ser du på din djupsömn?
Nej, men jag har ju sett sådana...
Är det längden på djupsömnen?
Ja, längden på djupsömnen. Precis. Jag kan säga att jag har haft en hel del djupsömn som är upp mot 2 timmar. Och det är så här helt totally unheard of i mitt fall, som jag i alla fall har mätt. Ofta ligger jag på... Om jag är så här upp i varv eller normaltillstånd, mellan 25 och 40 minuter kanske. Ibland lägre, ibland lite mer.
Hur länge sover du totalt en sån natt då? 8 timmar.
Nej, den aktiga, alltså det är ju så här, alltså man måste skilja på där man ligger i sängen och så. Alltså Aura räknar ju väldigt snålt. Jag kan ju själv tycka att ja, men det, nu sover vi 7,5 timmar, men då säger Aura att ja, du sov 6 timmar 17 minuter, för du vaknar på natten och du vaknar, så att den är väldigt känslig så här. Men den är verkligen bra på att mäta. Garmin är ju kass på att mäta. Det kan jag ju ligga i sängen och kolla på TV med mina killar på kvällen och så, då tycker ju Garmin att jag har somnat bara för att min puls är så låg och för att jag ligger still. Men Aura är mycket bättre på det, den ser skillnad. Så men jag säger så här, ja men typiskt mellan, ja, mellan 6,5 och 7 timmar kanske. Aktiv sömn då. Kanske lägga till sängen 8 timmar. Men i alla fall. Så jag kan ju ha djupsömn på ofta 1,5 timme. Ibland upp på 2 timmar. Och det är ju så här, det är ju kvalitet på den sömnen. Så jag kan bara varmt rekommendera Arctis Naturals och CBD-droppar. De håller riktigt, riktigt hög kvalitet. Sen har Arctis Naturals också kommit med ett kosttillskott. Eller ja, någonting i pillerform man kan ta. Som heter Arctis Naturals Sleep. Och där har man faktiskt alla de delarna som jag tidigare har testat lite grann. Eller som man vet är positivt för avslappning och sömn. Det är exempelvis ashwagandha som är väldigt så här stress. Så hjälper den att hantera stress. Melatonin finns det i här. Det finns lite magnesium. En klassisk liksom sätt att problematiskt, ja, om man har svårt att sova så är magnesium väldigt bra. Man har en aminosyra som heter L-theanin. Sen har vi ett litet vitamin B-komplex också tillsatt i det här. Och alla de här grejerna tillsammans då ska så att säga bidra till förstärkt sömn. Nu har jag bara testat om några dagar och jag kan ju bara säga att ja, jag sover som en bebis. Men bebisar vet vi ju, sover ju kanske inte alltid så bra.
Nej,
men jag sover. Sover
du som min bebis har du inte sovit så bra.
Nej, så det var inte det jag ångrar mig att jag sa så. Men jag sover riktigt bra faktiskt. Det får jag verkligen ge det. Så att, och inte föga, jag menar, det är inte överraskande heller. Jag menar, människor har ju använt cannabis och cannabisplantan i många, många, många hundra år, om inte många tusen år.
För sen just dagar.
Va?
Sen Ötzis dagar,
ja exakt. För att just slappna av och ja, inte vet jag, berusa sig såklart då. Men här har man liksom isolerat den här komponenten som bara hjälper oss att slappna av, förstärker sömnen. Så att gå in på arctisnaturals.se och testa detta om ni vill. Det finns en jättegenerös kod som ger 20% rabatt, Jonas20. Så att för alla som är lite sådär som jag, som inte alltid, jag menar, fan, alla som har barn liksom, man har inte de här långa perioderna där man liksom preppar för sömnen liksom, där man varvar ner, utan man så här kör och så bara okej, nu är det sömn, pang, effektivt så här, power sova, kom igen nu då, sov. Lite så som det ibland är, kom igen nu då, sov nu då för fan.
Eller hur? Man styrkesover lite
power sova. Ja, nej, men arctisnaturals.se, CBD-olja eller det här kostnadsskottet som heter Sleep, Jonas 20 ger 20%, så att testa det, jag lovar, ni kommer inte bli besvikna.
Vi säger tusen tack till Arctis Natural. Då har det blivit dags, Jonas, att prata om den här Food Compassen. Vi ska inte uppehålla oss jättemycket vid den. Vi har den som en liten språngbräda bara in i detta ämnet, tänker jag.
Ja, precis.
Och det är ju Tufts Food Compass. Detta är ju en rapport som kom, jag tror, någon gång i oktober förra året, 2021. Den är gjord på Tufts University i USA, som ligger i Boston i Massachusetts. Säg det en gång.
Massachusetts.
Tack. Det är ett gammalt fint universitet i USA i alla fall. Där finns en gren då som heter Friedman School of Nutrition Science and Policy. Och de gjorde, där har man då gjort den här undersökningen. Så här till och med då kan man säga, om jag drar det på engelska, hur den presenteras. A scientific team at the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts has developed a new tool to help consumers, food companies, restaurants and cafeterias choose and produce healthier foods and officials to make sound public nutrition policy.
Just det.
Forskning för att styra den politiska inriktningen på vad vi äter, helt enkelt. Så kan man väl kalla det då.
Och det finns ju, om man går in då på den sidan, så finns det ju ganska många fler, alltså detaljerade, större listor och inom flera olika livsmedelssegment eller liknande då.
Precis.
Typ frukt och grönsaker och alltså vad som är. Och det finns en hel del.
Många av dem ser ju mycket bättre ut än den här som vi använt som bild till vår podd.
Men sen har ju, jag tror att det finns liknande undersökningar. Jag tror att det finns också från typ så här Harvard Medical School och och liknande. Och skälet till att vi, och de ser väl allihopa likadana ut i sin totala utformning, eller liksom att kontentan är ju av samma. Väldigt mycket, det finns ett starkt anti-kött fokus och tema i allt detta. Det finns ett starkt veganskt, vegetariskt företräde eller gillande, och det finns en oerhört stor acceptans för ultraprocessad, sockrad, sötad, fortified mat, typ så här flingor då, typ så här, man har järnförstärkt, eller vad kallar man det för något?
Jag vet inte vad man kallar det, men
järnberikade.
Det finns ju en lista, man tittar här på bread and grains till exempel. Det är svårt att tänka att General Mills inte har sponsrat den, för deras produkter är ju bara de tre utav de första.
Bread and grains, den skulle man tagit fram.
Det är så här Cheerios.
Tagit fram den, strukit till hela listan och sen bränt den. Typ så här, det här ska vara en icke-lista. Det är som att säga så här, ja men vi har en lista här på de nyttigaste cigaretterna. Mm. Bara, ta fram den listan, torka er i röven med den, sätt ett stort kryss i den och bränn den. Typ så här, så bara som en symbolhandling. Ja, finns inga nyttiga cigaretter. Det finns bara olika nivåer av dåliga skitcigaretter. Och Bread and Grains hade man ju kanske lite hårt sagt kanske, men ändå på det stora hela liksom. Vad är det du ska göra en lista över de minst dåliga bröden då liksom? För det blir ju på den nivån att det är löjligt, för det blir ju bröd som folk kan fatta vad det är. Han med typ muffin, cupcake,
ja, där är det med havregrynsgröt och bröd och alltså det är väldigt mycket, och sen väldigt mycket konstiga grejer med dem, såklart.
Ja, men alltså rena, det är ju rena då varumärkesnamn också, ja. Typ så här Rice Krispies, Oat Bran, Bran Flakes,
General Mills, Cheerios, ja. Är ju det nyttigaste på den här listan.
Ja, men ja, precis. Exakt. Jag vill bara, ja, och det här är ju det stora problemet, den här absurda övertron på livsmedelsråd som kommer liksom via akademin. Och det beror ju lite grann på vem man, alltså det är ju så här, jag frågar, du, som du frågar får du svar, och det är klart att när du frågar någon som står på, som är del i den crony-kapitalismen som drar nytta av detta, så kommer ju folk att säga, nah, det här är ju jättebra och jätteviktigt och jätterätt, det här är jätterätt, det fattar ju alla som är riktigt hjärntvättade, att Frosted Flakes eller General Mills Cheerios är det bästa man kan äta. Mm. Det förstår ju alla. Typ. Och så får du. Det är nästan så att folk är så dumma i huvudet att man får gå runt och titta om det finns en batteriöppning i ryggen på dem. Typ så här, men detta måste ju vara en talande bukdocka som är programmerad att säga detta. För kan ju inte på riktigt ha en sån kognitiv dissonans. Jag menar, någon form av, för tänker att du måste ju vara åtminstone normalintelligent för att kunna förutsätta att du har kunnat, att du kan recitera si och så många böcker du har läst liksom, utan att ändå kunna sätta ihop. Typ så här, ja men du kan följa en penna på prickarna någonstans för att följa, typ så här, utan att ändå se sammanhangen. Jag vet inte vad det är jag har ritat här, men jag har bara följt den pennan från prick till prick till prick. Och nu fick jag ett diplom efteråt, som sa att jag var läkare. Mm. Fan vad bra.
Nu kan jag säga till andra hur man ska göra.
Ja, det är så här, ja, jag vet inte, men... Men att utan ett uns av sig självständigt eller kritiskt tänkande, där man liksom absolut inte uppmuntrar den kritiken. Det är ju det stora problemet med hela narrativet då. Alltså folk är ju så oerhört grundlurade och grundluras av de nyttigaste idioterna då, de som går runt i vita rockar eller som någon har någon form av officiell titel. Det kan ju också vara dietister och så vidare då, i sammanhanget då. Men det, jag måste bara, innan vi går vidare med det här, jag måste bara säga så här, att jag har ju uppgraderat min biohacking en del, och jag har ju nu under en period testat sådana här blodsockermätare.
Ja, just det.
Så jag skulle bara ge lite kort feedback på, alltså också som en liten återkoppling, vi pratade om AceTrack, ketoner, men det pratas ju också om blodglukos och så här, man kan mäta. Nu har det ju faktiskt skrivits i några större tidningar, apropå så här, skidlandslaget då. Ja, folk har de här märkliga mätarna, man har gjort en stor grej av det då. Fast triatleter har de använt i 3 år liksom, det är alltid så.
Alltså skidlandslaget?
Ja, men någon form av liknande mätare så. Men,
spännande. Ja, nej, men ja. Jag har längtat efter att få höra lite om den här mätaren som du har på dig.
Ja, för det har ett väldigt intressant sammanhang med hur det här, allt detta tolkas. Alltså, vi måste komma ihåg att det finns en jävla stor ohälsoekonomi, eller sjukekonomi, som kapitaliserar på människors ohälsa helt enkelt. Finns det liksom ett stort alltså hela systemet bygger på det här, från försäkringsbolag till farmakologi till budget, sjukvårdsbudget och så vidare, det bygger på att folk ska vara sjuka och behöva vård eller behöva mediciner. Det bygger inte på att du säger till någon så här, men du behöver bara äta bättre. Så, hem och gör det nu. Mm. Typ, avskriven, patienten avskriven, frisk. Fan, det genererar ju inga inkomster till någon. Så, hem, du ska gå och köpa kött i affären nu och så hem. Men du är ju tjock här för att du äter fel. Du behöver inte någon medicin. Det här har du själv åstadkommit. Eller, det här löser du bättre, mycket bättre än mig. Jag kan bara skriva ut värdelös medicin till dig som gör att du tappar all erektion i framtiden. Mm. Och som förstör dina mitokondrier. Du kan få lite sådana här metamorfin, men, eller ja, jag kan ge dig statiner, men det kommer det ju kast. Det är bara ett slag, jättedåliga biverkningar, helt värdelöst. Jag kan skriva ut det till dig om du vill, men det är kast. Det är bättre att du går hem nu och ändrar dina kostvanor. Mm. Det är ju ingen som blir rik på det. Det tjänas ju inga pengar på det. Det finns ju ingen cirkulär ekonomi i det. Liksom. Allting hur liksom i dagens sjukhälsovård, försäkringssystem är uppbyggt. Så, plus att du har gjort alla dina kollegor helt galna också. Och hela jävla sjukhusledningen. Och, ja, du har förstört siffror och statistik och hela skiten. Liksom.
Det är en scam, menar du?
Ja, en scam. Men det är bara ett sjukt system. Det är ett sjukt system som gör människor sjukare. Är det, som tar makten ifrån. Så här, där det verkligen många inom medicinska gebitet är verkligen en del av problemet. Men vad jag vill komma till då är att jag har en glukosmätare på armen som heter Abbott Freestyle. Det finns ju Super Sapiens som kanske är lite bättre. Jag hade ju, det är så här, det är som ett plåster som du har liksom du applicerar den via en jättestor äggpickare eller någonting. Jag kan inte förklara det bättre, men det är som den stämplas på liksom. Och så är det liksom en liten nål som går in i huden som man inte känner av. Och så
jag läste lite om det precis innan här. Ja. Det är ju en sensor, ja, den du sätter på armen, ja, som mäter.
Ja, men det är en liten nål som har gått in i huden, ja, och såklart. Precis. Ja. In i blod,
ja. Ja, det är ju en avancerad. Vi hade ju för några år sedan då, de här man pickar hål i fingret, tog ut en bloddroppe, slår på en sticka, stoppar in i en maskin. Känns som ur
så här som olika stickor om du skulle testa ketoner och blod,
ja,
så var
precis
detta är en utvecklad version av papper, klet, förpacknings, allting var blodigt. Ja. Fy fan, ja.
Jag tror att vi till och med privat pratade om, borde inte det här finnas en mycket bättre lösning för det här? Och det gör det nu då. Tänk på det ändå att utvecklingen går så fort, snart kommer man ju ha den här grejen.
Det enda jag kan kritiskt till då att det här var att jag svettas så mycket och jag tränar typ så här. Så att efter jag hade simmat typ, ja, men sprungit intervaller och simmat en timme i havet och varit på gymmet och flexat musklerna, så helt plötsligt trillar den här av då på armen efter 8 dagar. Den ska sitta 2 veckor då.
Just det.
Så att det är klart, det är ju ändå, hanterar det ju ändå jävligt bra, men det finns ju en gräns för liksom hur bra saker sitter. Och det är möjligt att Super Sapiens har en bättre anpassning just för då människor som motionerar super, super, super mycket. Det är klart att den absoluta majoriteten av alla användare simmar ju inte timmatals i saltvatten eller så. Så att man får ha lite marginal för det. Men det jag vill komma till nu är att du får en väldigt tillförlitlig blodsocker. Dina blodsockernivåer eller dina glukosnivåer. Ja, ditt blodsocker. Det säger ingenting om din insulinproduktion. Vi ska komma till det alldeles strax. Men den säger om din aktuella blodsockernivå. Mm. Och det som är intressant då, jag hade 2 veckor och jag hade 2 extremt bra, konstruktiva, sunda veckor, så som jag tänker att jag vill leva, där jag lever upp till mina egna ideal på alla sätt och vis. Och hade då exceptionellt goda värden, du har ju sett kurvorna, men ligger ju väldigt ofta på, ligger mycket på runt 5, 4, 5, vaknar på fasteblodsocker på under 5, 5,1, 4,9, 4,8. Man vill ju inte ligga för lågt såklart, man vill ju inte, liksom, finns ju en lägre grej.
Det är roligt att titta på det, jag kan förklara det, man får ju som en kurva över dagen med en tidsaxel liksom, och så ser man hur blodsockret har rört sig som en kurva då. Och du visade ju mig från en fastedag när det bara är som ett rakt streck egentligen, förutom när du tränar.
Ja, men vi kan titta på den här dagen då liksom, 24 september. Då ser man ju här att då är kurvan från midnatt här, då är den på 5, någonting när jag går och lägger mig, och sen så ligger den väldigt lågt under natten och sjunker den, och så ligger den på 4 någonting under natten, och sen så vaknar på morgonen så kanske 4,5, 4,6, och sen så ser man då att nästan ingen gång under dagen går ju kurvan, nästan ingen gång under dagen går ju kurvan över 6.
Nej, och den går ju framförallt inte ner.
Nej.
Den går inte ner, du får inte ett sånt blodsockerfall.
Jag ligger mellan, i vaket tillstånd ligger jag mellan 5 och 6 hela dagen nästan. Mm. Och jag har några såna här toppar då, det är ju när jag har tränat egentligen. Mm. Och det har jag märkt också andra dagar då när jag ligger väldigt lågt generellt. Här kan man se då en dag där jag låg extremt lågt på morgonen då, låg på 4 någonting, och så har jag fått en bra, ganska stor spike där och hade inte ätit innan. Och det är när jag var ute och suppade då ganska hårt, 1 timme och 20 minuter och så. Och det är ju då med hjälp av hormonet glukagon och eller adrenalin då. Dels det att typ att jag tränade, gjorde ett ganska intensivt pass, och sen är jag på vattnet och det finns lite så här, jag vill inte trilla i onödan, och det finns en viss typ av mental anspänning, inte att typ så här, vad jobbigt det är, utan mer en koncentration skulle man kunna säga. Ja. Och det är ju då svar, och det är också så de dagarna jag fastar annars, så har jag sett att det finns faktiskt, ja, och där produceras ju så här, glukagon heter det, det är ju ett sätt för kroppen att frigöra liksom frigöra glukos även utan att det finns liksom tillgängligt på det sättet då.
Just det. Ja, men det är roligt att kolla på de kurvorna, för då när du själv tycker att du inte har slarvat då, den går ju upp och ner ändå, kurvan, hela tiden.
Ja, fast
den är inom ett väldigt tajt spann.
Ja.
Och den doppar liksom inte ner på rött.
Nej, det går aldrig ner långt. Nej. Utan om ni har haft då ett påslag av exempelvis adrenalin eller glukagon, så den stabiliseras ju väldigt snabbt efter då liksom. Men det är liksom en så här, ja men kroppen, ja, det är, jag ska göra ett fysiskt träningspass och då så, men,
så man, och, kolla, och, man ser och, ju fast idag var ju otroligt roligt att kolla på när det bara var ett rakt streck och så en spik där du hade tränat, och så, det var ju som en sån EKG på en död människa.
Ja, nej, men det är väldigt stabil, extremt sunt och fräscht liksom, och alla de dagarna är väldigt starkt. Men sen när jag kom hem då, så blev jag lite korrumperad här, och det hade varit barnkalas och det var lite så här, och jag ville också, jag hade hela tiden tänkt så här, jag vill se lite grann när jag slarvar. Mm. Jag vill se lite grann hur det reagerar, för jag vill också kunna säga att ja, det är ju inte så här att ja, kolla här, kolla på mig, jag är osårbar, eller jag är liksom ja, jag är helt, eller så jag vet inte att, jag vet inte att man ska kunna säga ja, men det är för att du är unik, du har ju din exceptionella fettförbränning och tackar för det, och du, jag menar så här. Så, vilket, så jag kan inte relatera till dig, för du är ju du. Utan att visa att nej, alla har sin kryptonit och det är bara livsstil. Men om jag äter skit så blir det skit. Ja, mycket riktigt då. Så jag tänkte, jag testar det här nu då. Nu har vi massa tårta och kakor och det var barnkalas och ja, man hittar saker i skåpen när man letar liksom hos oss med. Så, ja.
Dukat.
Ja, så hade jag mycket att göra. Så jag tänkte att jag ska vara lite slarvigare än vad jag brukar vara helt enkelt då. Så käka lite mackor, käka lite flingor, slarva lite helt enkelt. Checka lite överbliven tårta och grejer. Mm. Ja, du ser ju här. Det är ju rena jävla berg-och-dalbanan. Upp och ner, upp och ner, upp och ner.
Mm, ja, men här svänger det ju. Det svänger ju lika mycket som en vanlig dag, men topparna och bottnarna är ju mycket högre och lägre.
Ja, det svänger mer också, Niklas. Det är ju, ja, det är jävligt mycket. Ja. Det är mycket sämre. Plus att jag märkte att första natten då, vi hade slarvade jag lite, men så åt jag en bra middag. Men så fick jag ju en jättelåg lägsta nivå på natten, och då hade jag lite så här svårt att vakna av att jag hade så här nattsvettningar och ja, men jag kände, det kändes inte alls bra faktiskt. Nej. Och det var inga bra dagar här på det sättet. Det var mer upp och ner och mycket sämre. Kolla den här dagen då, när var det? Ja, det var igår. Ja, det var lite, men ja, och då det var, men det var också upp och ner. Ja. Så det är slarvigt då. Och så tittar vi då.
Det ser ju mer ut som ett EKG från en levande.
Eller så den här dagen har jag cyklat 1,20 mountainbike. Men den är ju genast mycket stabilare då. Idag fastar jag faktiskt då.
Mm.
Ja, men det är väldigt intressant. Och det visar ju bara på liksom att spelar ingen roll om du, ja, Jonas Kolting säger det. Jag vet inte hur många som håller mig, framhåller mig i något annat sammanhang. Så, men om man bara säger, ja, men det är lätt för honom att säga då, tränat 1000 timmar per år sedan han gick ur blöjorna liksom. Bara, nej, men det är inte det. Det är inte det. Det blir bättre när jag äter bara kött. Det blir mycket sämre när jag är som vem som helst. Mackor och flingor. Ja, men kolla här, 2 dagar bara. Mm. Fan, får ju prediabetes. Det är det ju inte. Men alltså, avsevärt sämre och avsevärt mycket sämre mående.
Mm.
Ja, kast. Vad beror det på? Vad har du fiftat med? Nej, bara ätit mackor och lite godis och lite tårta och som vem som helst. Slarvat. Flingor åt jag. Åt ju precis där. Åt jag, hade lite cherry och samma testade då. Så tillsammans med andra nyttiga grejer. För jag åt ju nötter och grejer på det. Så det var liksom inte total urartning. Jag drack inte lättmjölk till heller, som de vill att man ska göra. Jag hade ju alla de här nyttiga grejerna också. Spelar ingen roll. Skiten.
Och vad drar du för slutsatser om din insulinproduktion utifrån den här glukoskurvan då?
Det är en mycket bra ledande fråga, Niklas. Och det leder oss in till nästa grej. Att där är ju liksom också problemet med modern medicin och hur man hanterar de här problemen och livsstilsproblemen. För det här som jag upplever nu på två dagar, jag menar, jag är ju med alla mått med att jag vill inte sätta mig själv på piedestal, men jag är ju en superfrisk medelålders man. Det är jag. Och jag är superbra fungerande. Och inte för att jag är en fantastisk människa, för det är jag inte, utan för att jag emellanåt sköter mig fantastiskt bra. Och för att jag för det mesta håller en jättehög nivå. Bara därför, inget annat. För att jag prioriterar det väldigt högt. Men så fort jag börjar slarva, går det åt helvete. Så här, och lite ont i kroppen, stel, känner mig tjock. Och det är ju bara en känsla. Men det händer lite, men bara känner mig otajt liksom. Och inte alls lika energisk, inte alls lika produktiv, inte alls, tänker mer på när jag kan få min nästa sockerhit. Går dålig koncentration, vill gärna gå upp och kolla i skåpet. Var vi något gött kvar eller? Som helst, alla fattar det. Så här. Och ett bra citat som vi plockade upp häromdagen efter att lyssna på ett avsnitt på Safety and Bitcoin Stand podcast. Så här, man pratar om de här jävla livsstils. Men det är inga problem om man bara äter en liten portion av det och det. Det går inte att äta en liten portion av det. Det är ingen som gör det. Det är som att säga till en alkoholist. Men du kan vara alkoholist bara du dricker. Så länge du bara dricker en öl. Du har tillgång till all öl och allt vin och all sprit. Men du får bara gå in och ta en öl. Så länge du gör det kommer det vara jättebra. Gör det nu. Det är ingen som gör det. Det är ingen som...
Citatet var väl så här... Abstinens är mycket lättare än...
Avhållsamhet blir det då. Abstinens is better than moderation. Alltså avhållsamhet är mycket bättre. Alltså är mycket enklare. Precis, för det är inte frågan om att det är bättre, för det är det ju, men att det är mycket enklare att efterleva total avhållsamhet än moderation. Typ, du får äta lite... Du får äta noll godis eller lite godis. Men du får inte äta mycket godis. Du får absolut inte äta mycket godis. Men, så du får välja mellan att äta noll godis eller lite godis. Du har tillgång till allt godis i världen. Men du får inte äta allt godis i världen. Du måste bara förhålla dig till noll eller lite. Lite piss, det är skitsvårt. Du har en lösgodisskål och du får ta fem. Nej. Eller så bara väljer du att bara totalt bara, jag ska inte äta den skiten överhuvudtaget. Nej, men det är mycket bättre att säga så. Jag ska inte äta den skiten överhuvudtaget. Därför att det är en trigger för att äta jättemycket. Eller för att hitta ursäkter att ett halvt kilo russin då, går det bra eller?
Här vill jag passa på att tipsa om ett av mina favoritskämt med Doug Stanhope. Kan man googla på YouTube. Googlar man på YouTube, man kan YouTubea detta. Excess in moderation med Doug Stanhope. Kanske bara lämna det där så får man kolla själv. Det är väldigt bra.
Då vill jag bara addera ytterligare ett citat då, inom ramen för samma, fast som har med triathlon att göra. Från Scott Molina, också kallad The Terminator triathlon, där han sa att moderation is the key to mediocrity.
Också bra. Så är det.
Exakt, när det gäller typ att det ska vara lagom, träna lagom. Men ja, hur som helst, grejen är ju då att glukosnivåerna i mitt blod då, eller i vems blod som helst, exempelvis då, för det är ju ofta en parameter man testar, om man testar fastighetsblodsocker och sådär, vilket ju kan variera jättemycket beroende på, det kan bero på många olika saker, typ om man har haft, jag skulle tänka mig att det kan bero på om du har haft sex kvällen innan, eller om du, naturliga cykler. Jag märker ju liksom att
det har du inte haft möjlighet att testa, eller hur, det är när man har haft sex kvällen innan.
Det låter osäkt. Men eller om du bara haft sex med dig själv kanske också. Jag vet faktiskt inte. Men hur som helst, saker påverkar blodsockret, jag tänker, även om du inte kanske har stoppat någonting i munnen.
Har du haft den här så länge så att du har kunnat se skillnad på ditt fasta blodsocker från olika
Ja, men det påverkar ju. Det är ju mer också som man har slarvat lite grann över tid. Det påverkar ju exempelvis hur du har sovit och hur du har tränat och, men jag tyckte de här två veckorna det jag skötte mig, eller det jag hade så, hade väldigt en väldigt bra, positiv disciplin liksom, det var kanonbra allting liksom, och jag åt precis det jag tänkte att jag ville äta. Och
fasta blodsocker, det är när man tar en mätning på morgonen.
Egentligen inga avsteg överhuvudtaget i något sammanhang. Det var alltid bra på morgonen och undan för undan lite bättre, och jag kunde ju tolka samma parametrar när jag följde med vilopuls och hjärtfrekvensvariation och sådär. Alltså, kroppen älskar goda vanor, bra vanor. Kroppen hatar Kroppen hatar fan med insulin alltså. Mm. Eller glukos. Alltså, det är ju rena mordet på kroppen. Verkligen, allting blir sämre. Precis, allting blir sämre. Sådär. Men i alla fall, grejen är ju den att ditt insulin produceras ju som ett sätt att reglera blodsockret. Alltså skälet till att inte det här drog iväg och blev liksom, nej, jag gick upp nu när jag slarvade, jag gick upp till 10 liksom, någonting, någon dag här, när var det? Ja, men upp till 10 kanske. Mm. Verkligen spikade liksom. Och skälet att det inte drar iväg till 12 eller 15 eller 18, det är ju att kroppen producerar ju insulin. Och att det finns någonstans, oftast då att det finns någonstans att det ska importera. Insulin är ju ett anabolt hormon. Alltså det säger ju till kroppen att lagra det här, den här tillgängliga glukosen någonstans nu, oftast i tomma muskler eller liksom där det finns plats i glykogendepåerna då liksom. Mm. Problemet är ju att de flesta människor har ju alltid fulla glykogendepåer, så då lagras det som fettvävnad istället då. Mm. Men i alla fall, insulin produceras ju för att sätta tak på blodglukoset. Hit men inte längre. Och när man pressar det, när man äter man skit hela tiden, socker, raffinerade kolhydrater, flingor, gärna tillsammans med liksom ultraprocessade industrifett och annat, så behöver det produceras mer och mer insulin för samma för att liksom hålla det här på nivå. Mm. Och till slut så liksom klarar inte kroppen av det längre. Alltså bukspottkörteln blir överarbetad, du blir hormonellt utmattad, och det är då du är prediabetisk, eller till och med diabetes typ 2.
Insulinresistent.
Ja, insulinresistent, precis. Du är metabolt sjuk. Mm. Och du kan vara normalviktig, och du kan ha liksom, du kan vara frisk på alla sätt och vis i övrigt. Det är bara att helt plötsligt har du grävt dig ner i ett hål där du är i princip dödssjuk. Alltså typ, där du är så här. Om inte du får medicin där eller ändrar dina livsstilsvanor, då kommer du dö av det här. Liksom, för att insulin är ett absolut livsviktigt hormon som kroppen kommer att behöva producera i någon mån. Liksom. På större eller mindre nivå, beroende på vad du äter såklart. Då. Äter du en carnivore-diet så produceras det ju väldigt lite insulin, för att det behövs inte. För det är självreglerande i kroppen, du har liksom inga fluktuerande blodsockerkurvor på det sättet. Men i alla fall, grejen är ju liksom att så som man hanterar det i den vanliga vården, det är ju att, speciellt när du kommer till det stadiet där du har fått liksom diabetes typ 2, många avseenden så är det liksom bara så att ät det du vill, men se bara till att du tillför mer insulin då liksom. Mm.
Kroppen kan inte producera det själv längre, så att då får du föra in det med en spruta istället.
Ja, eller om man bara tittar på glukosen här, och så tittar man liksom inte på, men vi säger att någon är på väg att börja må sämre, och så tittar man bara på liksom fasta blodsockret. Mm. Fast det säger ju inte om det har krävts, ja, men har din kropp haft att producera 2 enheter insulin för att reglera det, eller 4 eller 10 eller 20 enheter. Det säger liksom bara att det här är nivån, men hur liksom, okej, okay, vi stoppade hundarna vid stadsgränsen. Mm. Men hur många krigare krävdes det liksom? Mm. Så här. Det är ju som retoriken i sammanhanget då. Så att det finns ju så mycket absurditeter kopplat till det. Och hur den gängse nu ska jag absolut inte heller dra alla läkare över en kam, och jag ska inte dra en hel yrkeskår i smutsen, för det finns återigen extremt många fantastiska läkare och så. Men sanningen är ju att man lär sig absolut ingenting om kost och hälsa och det sammanhanget.
Man behöver inte prata om enskilda läkare, man kan prata om sjukvården.
Ja, vi pratar om paradigmet, och alla som har skrivit in till våran podd eller sociala är ju rörande överens om att exakt så här, till och med folk som går läkarutbildning och så vidare är ju rörande överens om att ja, men exakt så här är det. Typ, man lär sig absolut ingenting om det här. Paradigmet är sitt ner och håll käft, ifrågasätt inte, kritiskt tänkande uppmuntras inte. Det här är vedertaget, för att det här är religion och vi är gudar, och var inte en avfällning ifrån tron liksom. Mm. Typ den klassiska tesen om att vetenskap är ständigt ifrågasättande, det gäller inte här. Här är det total acceptans och hyllande av den farmakologiska mammonguden här som finansierar sådär, va? Och så att, jag menar, lösningen på de här diabetes typ 2 problemen, det är inte att säga till folk att de ska gå in och äta bättre. Det kan man ju göra, det gör de ju, jag ska inte säga, det gör de säkert. I Sverige är nog lite i framkant där. Mm. Men historiskt sett och generellt sett så är det så här, ja, och så den här medicinen också. Det är inte så här, det är inte så att vi gör detta först och sen tar vi medicin. Nej. Utan man vill få in dem i det medicinska systemet. Samma med statiner som är den mest överföreskrivna medicinen i världen, med fullständigt absurda liksom biverkningar, för en för en medicinsk och vi kallar för åkomma, typ så här högt kolesterol, som är positiv i de flesta avseenden, som är totalt missförstådd. Så, ja, hur som helst, men det där är ju ett bra exempel på blodglukos, att man säger okej, den är ju okej, blodglukosen, så det är inga större problem här med dig.
Nej.
Och typ så här, så att ja, vi får hitta lösningar. Jag vet inte vad det är för fel på dig då, men jag menar, ditt blodglukos, det är klart att man
kan man mäta hur mycket insulin man producerar.
Du kan ju mäta långtidsinsulin. Och så och det gör man
inte, det finns, man skulle inte kunna ha en sån här maskin i armen som du har här, eller en sån sensor som säger hur mycket insulin du får producera.
Jag vet faktiskt inte det. Detta är ju, men det är klart att det ger en tydlig indikation någonstans. Det är klart att någonstans förstår man ju att om du sätter också i samband med vad du har tränat. Så är det ju uppenbart att om man säger så här, jag har en hel dag där jag äter någonting fasta, när jag fastar, och så har jag liksom en liten, och då pratar vi så här, visst, du ser att det är en liten topp då på kurvan, men det är ju fortfarande på en väldigt, ja men vi pratar från 5 till 7 eller till 7,5, det är fortfarande inom absolut superlågt, och så är det ju bara så här, ja, det här är ju inte blodsocker som har producerat, det här är ju blodsocker, det har ju stigit här på grund av adrenalin och glukagon. Och så sjunker det direkt. Och det är ju för att det helt plötsligt ställs en stor fysisk stress på kroppen. Men så man får ju sätta, man får ju göra anteckningar. Det här är träning. Och så ser man tendenser. Eller så här, ja, här är en dag där jag har bara slarvat. Här har jag levt i alla avseenden ett vanligt liv idag här. Bara en jävla kontorsmänniska. Jag har gått upp på morgonen, tagit några mackor, satt mig på kontoret. Och så bara, alltså, har jag typ ätit motsvarigheten till någon fika. Och så har jag ätit motsvarigheten till någon pastalunch. De här spikesen då relaterar ju till det. Och det är bara att tänka sig in där, ja men 365 dagar av sånt på ett år, eller normalisera det beteendet, och så till slut kanske någonstans blir det ett problem. Fan, jag har ju problem efter 2 dagar, bara känns inte riktigt lika bra som annars.
Nej.
Känner mig inte på topp, känner mig inte osårbar, känner mig inte, där är ju den här kryptoniten. Men jag menar, hade jag varit jag och så manifesterat det, fortsatt med det, och så där någonstans, någon gång i framtiden som 54-åring, så bara komma till doktorn och bara, fan, känner mig inte riktigt bra, alltså känns som att inte kroppen funkar. Ja, nej, men doktorn, ja men ditt problem är ju att du har för lite modern medicin, såklart. Du är en medelålders man, du behöver ha minst 2-3 mediciner utskrivna för att livet ska vara bra.
Och för att jag ska kunna behålla mitt jobb.
Ja, eller, ja, men du vet. Ja, för att jag ska kunna behålla mitt jobb och försäkringssystemet och hela skiten. Vi ser att dra hela den. Alltså, men ja, man kan ju vara konspiratorisk. Det handlar inte om någon konspiration. Det handlar ju bara om en total insikt i om hur världen fungerar. Det är väl lite så här, återigen. GlaxoSmithKline, AstraZeneca. Fan, ja, men det är filantropiska verksamheter. Människor går till jobbet och jobbar gratis. Faktiskt är de största jävla asen i världen. Visst, de gör mediciner som en del människor behöver. Men det är ju inte, jag menar, vadå? Nazisterna byggde väl bra vägar också. Nu ska inte jag jämföra dem med nazister. Men alltså, jag vill bara dra parallellen där. Vi får nästan stryka ur podden kanske. Men alltså, ja, man kan missförstå det om man vill, men alltså fattar man precis vad jag vill mena. Ja, det är klart att de gör mediciner som driver saker, men det ursäktar ju inte att man samtidigt pushar helt värdelösa mediciner och driver en smutsig affärsverksamhet i grunden, där man aktivt underlåter liksom att meddela människor eller liksom informera människor om.
Man har byggt upp ett system där man heller inte behöver ta något ansvar när någonting går fel.
Hur fan kunde man komma undan med vaccin, liksom, alltså med vaccinet, med covid-vaccinet, att man är totalt friskrivit allt ansvar? Hur kan man komma undan med en sån sak? Då ska man veta att det finns inga verksamheter världen över. Det finns inga, alltså de största skadestånden i världen är från medicin. Jag vet inte om man undantar kanske tobaksbolagen möjligtvis, va? Så är ju de största farmakologiföretagen, vad säger man, pharmaceutical,
ja,
är ju de som har fått blivit bötfällda mest. Och garanterat typ så här, ja, där det liksom inte går att se mellan fingrarna i sammanhanget på vad det nu än är. Typ så här, ja, jag vet att ni kliar våran rygg och vi kliar eran rygg, och men fan, det här är för genomskinligt, alltså vi får ge er en liten bot. Ja, ni tjänar 10 miljarder, men vi får ta tillbaka en av de miljarderna på det här,
eller en miljon.
Typ, det var ändå folk som dog. Eller var ändå för, det var ändå så här, fan, det var ändå grejer här som verkligen inte stämde.
Eller hur?
Ja.
Ja, nej, det är ju det är vad det är.
Jo, men det är vad det är. Men alltså, ja, så man får, alltså, det är väl jättebra att det finns möjligheten. Jag säger bara att det ena beteendet ursäktar inte det andra. Det är som att säga att Ja, vi säljer skitmycket bra nötkött här. Vi har lite råttgift här också. Eller vi som vi pushar som mat. Ja, du ursäkta typ så här, men på det stora hela är vi jävligt bra.
Mm.
Alltså det är ingen retorik som man kan liksom acceptera eller argumentera för i det fallet. Jag menar alltså de stora medicintillverkarna, men det är inte våra kompisar. Då är man ju sjukt naiv om man tror det. Då är man ju otroligt dum om man tror det.
Mm.
På vilket sätt då? I vilket sammanhang då? Nu pratar jag inte om så här. Ja, nej, men det är jätteviktigt att vi har, och det är precis så här, det är jätteviktigt att vi har forskning. Det var ju så nu de släppte någon ny Alzheimer-medicin i USA nu som visade sig vara totalt verkningslös, men som ändå skrivs ut därför att FDA vill liksom inte, ja, vi vill ändå uppmuntra fortsatt forskning på området.
Mm.
Vad fan, det är väl helt irrelevant i sammanhanget. Och vadå uppmuntra fortsatt forskning? Det är klart det kommer fortsätta att forskas om det finns, vi kan väl inte släppa ut en medicin som är verkningslös, som bara har biverkningar, som är, alltså... Det är så mycket som går under radarn i olika sammanhang som inte människor får reda på eller lyfter upp som en sanning. Så. Men ja,
logiken är upp och ner på så många platser.
Logiken är ju upp och ner i så många platser, och då får ju oss tillbaka till liksom grundfrågan, hur fan kan man lyfta flingor som en ett meningsfullt livsmedel som man ska äta mer av, och så här kött eller smörstekta ägg eller vad det nu än är hamnar extremt långt bak som livsmedel man i största möjliga mån ska undvika.
Det är också så här, det de undersöker är hur bra det är näringsmässigt. Hur mycket näring är det i det?
Mm.
Och jag tror att, ja, i alla fall hos dig och mig, och jag tror hos de flesta av våra lyssnare, så råder det väl ingen tvekan om att det mest näringsrika man kan äta är ju kött.
Men det är inte en åsiktsfråga. Det är en absolut sanning. Det är ett rent falsarium. Det är alltså en ren bluff och ett rent... Det är sånt jävla akademiskt nonsens så att någon jävla circle jerk av i studier. Det är absolut ingen läser. Absolut, och där peer review är ju rena skämtet i sammanhanget. Ja, så att det där reflekterar ju inte verkligheten för fem öre. Bara för att tre glosögda forskare i sina vita rockar hävdar att så här, det här tror vi oss har kommit fram till med benäget bistånd från AstraZeneca som stöttar den här forskningen, eller från GlaxoSmithKline eller vad det nu är. Mm. Så hävdar vi att det här är sanningen. Alltså det är ju fullständigt idioti. Och därmed baserar vi all verklighetsuppfattning på den här studien sen, eller på det som vi upplever som sanningen.
Mm.
Ja, man kan ju välja att tro på det, men då är man ju hjärntvättad och programmerad och har ett batteri inkopplat någonstans i ryggen. En säkring som har gått. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Men då är man ju så verklighetsfrånvända att hälften vore nog. Framförallt så är man ju inte i position att utifrån när vi ser hur världen ser ut. Jag menar, det finns ju ingen som kan ställa sig upp så här och säga problemet med välfärdsohälsan nu är att människor mår psykiskt dåligt och att vi har massa unga tjejer med ätstörningar och det är sjukt många som har diabetes typ 2 och människor är tjocka och håglösa och så vidare. Det är för att folk har ätit för mycket lever. De äter för mycket inälvsmat, de äter för mycket blodpudding, de äter för mycket fettsprängt kött, de äter för många ekologiska fläskkotletter. De har ätit för många smörstekta ägg. Så är det.
Så är det.
Så är det. Det är därför. Så är det. Det är skälet. Och därför måste vi sluta med det. Och därför är den livsmedlen längst ner på listan. Då är man ju då behöver man ju faktiskt, då är man ju psykotisk om man påstår en sån sak. Då har man ju ingen verklighetsuppfattning. Då har man ju ingen omvärldskoll överhuvudtaget. Skälet är att folk har ätit enligt det som har rekommenderats. Fett, snål, skit, fabriksoljor, fabriksfetter som har skapat inflammationer. Man har pushat brödet och grynet och muffinsen och flingorna och pastan och potatisen. Man har pratat om att man ska ha balanserad kost. Så då räcker det inte att bara äta det bra. Då måste du äta lite av det dåliga också. Och lite av det dåliga tenderar att bli jävligt mycket av det dåliga.
Mm.
Och det leder i slutändan till ett otroligt överätande och eller problem med matsmältning och annat. Man har pushat typ frukt och grönt i en och samma mening, vilket blir samma sak som att äta broccoli eller supersöta äpplen eller persikor som har genetiskt modifierats fram i våran tid då, liksom rena sockerbomberna. Så här, man har gjort allt för att förvilla eller förvirra. kunden med otydlighet. Det enda som inte är otydligt är att kött är farligt, för det har man inte bemödat sig om. Det är bara så här, kött, det är dåligt rakt av. Och då spelar det inte roll om köttet är, det är en Big Mac & Company eller en gräsbetad lammantrikå. Utan nej, det är så här, det, kött, eller det,
det är cancer och miljöförstöring.
Ja, cancer och miljöförstöring och ohälsa. Hur du än ser på det så är det jättedåligt. Ja, precis. Och det sämsta du kan göra är att köpa det direkt från bonden då. Och den typ addera in lite rå mjölk eller någonting där med, så är det ju, då är det ju död innan du hinner slå 112 liksom, eller 911. Ja, det, så, där är ju, där är ju den absurda retoriken i mycket av det som gör folk väldigt förvirrade i de här livsstilsvalen. För vi har ett helt narrativ där detta lyfts fram som den absoluta sanningen. Kött är det sämsta du kan äta på det stora hela.
Den här undersökningen var ju gjord med syftet att påverka politiken.
Och, ja, det har den ju gjort makers. Också. Och ja, det gör det också.
Ja. Så det är ju själva syftet med den. Faktiskt, det är uttalat. Det är ju, det är inget konstigt med det. Jag tycker alla ska göra vad de kan för att motverka det bara.
Nej, men alltså man behöver ju vara, man behöver vara en stark auktoritet i sammanhanget också. Men det är ju också det som är problemet, Niklas. Och jag vet att jag har pratat med en del andra människor om det. Och vi har ju tagit upp det också. Att det är så här, det är som att det bästa argumentet man kan underminera oss med, eller som folk försöker göra, eller människor i allmänhet, det är ju liksom att så här, på något sätt bara försöka härska tekniker. Och så bara, men ni är inte läkare, vad pratar ni om? Jag bara, ja, vilken tur att jag inte är läkare, för då är jag inte programmerad, då är jag inte programmerad till ren korkadhet i alla fall. Då är jag inte liksom hjärntvättad in i ett paradigm och en lojalitet med andra läkare eller min arbetsgivare, där jag inte får prata fritt om de här grejerna. Då har jag inte fått en ideologisk munkavel. Visst, så här, jag hade varit bättre på det och det och det, och det är ju en utbildning där, men en läkarutbildning, det är ingen utbildning i kost och hälsa. Inte för 5 öre. Det är en farmakologisk utbildning mer än något annat. Mm. I allmänhet, alltså det, jag ska inte ringakta utbildningen på det sättet, men jag menar, det är inte, du är absolut ingen expert på kost och hälsa, och du är absolut ingen expert på det sambandet. Du får du vara väldigt intresserad av om du ska, sådär. Alltså, och du kan... Jag menar, bara för att du säger okej, jag klarade min läkarexamen, vad fan säger det om dig? Gör det dig till Gud för det, eller? Eller gör det en människa till Gud eller en auktoritet i sammanhanget på livet alla frågor som har med hälsa att göra? Absolut inte, verkligen inte. Det, du, och också så här, gör det dig fri att kritisera, gör det någon typ så här, det går inte ens att diskutera frågan. Och är du inte där själv så får du inte diskutera den. Det är ju bara ren idioti, det är bara ren elitism eller sammanhang. Alla människor som gör ens överhuvudtaget experiment på sig själva, det är ju vetenskap. Mm. Eller så, man kan ju kasta runt ordet hur mycket man vill, men typ så här, om man jobbar med
typ människor... Typ 2D-diabetiker som reverserar sin egna diabetes genom att äta bättre. Mm. Och äta mer kött, mindre kolhydrater.
Mm. Om man går carnivore och så bara säger så här, jag kan ta bort min medicin.
Det är ju vetenskap. Det är den vetenskap. Personen har gjort vetenskap på sig själv.
Ja, och då kan ju folk alltid säga, ja, men det har inte varit folk i vita rockar som har verifierat så här. Bara, skiter i det. Mm. Jag vet vad jag vet. Mm. Jag skiter i vad ni säger med den jävla AstraZeneca-sponsrade studie. Den ni slår knut på er själva och navelskådar. Och vill ha ett resultat. Alltså, fan, det är relevant för mig. Jag behöver inte ha er information för att fatta logiken i det här. Diabetes typ 2. Ja, min kropp... Jag ska äta mat som producerar så lite blodsockersvängningar som möjligt.
Mm.
Därför att jag har problem att producera insulin. Jag har överbelastat det systemet. Det säger ju sig självt.
Mm.
Det säger ju sig självt.
Mm.
Vad är det man inte fattar? Vad är det man inte fattar om man inte fattar det? Hur bemöter du det argumentet? Ja, fast det... Du vet... Då blir det så här, ja, fast på individ... Ja, men det är väl ändå som är intressant vad som funkar på individnivå för mig.
Ja, men hade det varit en individ...
För en individ är ju alltid en individ.
Hade det varit en individ som hade sagt det, så hade man kanske ställt sig frågan till det. Ja. Men nu börjar det bli så många världen över tusentals. Absolut. Så jag tycker att underlaget för det är ju väldigt stort.
Ja,
men alltså... Och alla kommer fram till samma slutsats. Så att,
du hittar ju inte en enda människa som säger så här, jag brukade vara stor köttätare av carnivore. Och mådde dåligt på det. Sen började jag äta flingor och bröd och margarin. Och då blev mitt liv så mycket bättre. Du hittar inte en enda sån människa någonstans i världen. Jag utmanar er. Jag utmanar den som kan hitta så här, den före detta köttätaren som var så här carnivore, paleo, så bara, jag mådde inte bra av det här. Och var tjock och hade låg energi. Och nu börjar jag äta. Så träffade jag en dietist och sa, du måste äta mera flingor, mera bröd. Och så måste du äta mera bönor, såklart. Och, så, och gärna lite soja och tofu också. Och så margarin och så. Och så fiber och så. Och då blev mitt liv så mycket bättre. Jag blev smal och stark och hade mycket energi. Mycket libido. var som en jävla järnhammare, var som en jävla, det var som en jävla tryckluftsborr i byxorna på mig. Jävlar mig alltså, vilket tryck det var. Inte en enda. Däremot hittade du ju...
Kul utmaning. Maila alla resultat ni hittar till mig på niklas@gotting.se.
Ja, precis. Men däremot hittade du ju 1000 exempel på Instagram. Jag säger inte att Instagram är någon vetenskap, men jag menar, okej, alltså... Du får ju vara riktig. Jag tror inte det här är fabricerat. Eller det är bara idiotiskt att tro att det skulle vara fabricerat. Men du hittar 1000 och 1000 och 1000.
Det finns bloggar och coacher i det här över hela världen.
Ja, alltså, folk som bara så här: jag åt precis, jag har varit fucked up hela mitt liv. Jag har ätit så som man har sagt till att man ska äta. Eller jag var vegan. Och eller jag var matberoende. Och det är så jag kunde inte avhålla mig från att äta. Bla 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 bla. Jag gick carnivore 12 månader senare. Jag var en helt ny människa. Typ, jag har kunnat släppa alla mina mediciner. Jag är en frisk person, jag är stark. Jag är kåt, jag har fått livet tillbaka.
Jag har inte ont,
jag har inte ångest längre.
Jag har inte huvudvärk.
Nej, precis, alla stora och små symptom. Jag är inte bara medicinskt frisk, jag mår bra också. Jag ser bra ut. Det hittar man 1000 och 1000 och 1000 och 1000. Hur många som helst finns, och det är så här. Alltså det är en sån jävla tydlig trend. Man kan ju kalla det mamma-bild och så kan man ju skratta och säga ja, men det är ingen som har forskat. Men då är man ju på riktigt dum i huvudet om man inte kan se så här, typ så här, ja, ingenting är verkligt förrän man har satt i en forskning eller så här, ingenting.
Fast alla de har ju forskat.
Ja, jo, precis, men det finns alltid folk som skulle säga så här, innan du har fått ett apotek, för det är ju apoteks, det är ju typ så här, innan du har fått GlaxoSmithKline betalar för den här forskningen och Harvard Medical School att acceptera det. Och typ Al Crony, alltså så här. Ja,
för är det ärlighetens namn så finns det ganska många vita rockmänniskor som också driver den här agendan.
Ja, det gör det också såklart.
Men det finns ju kostdoktorn och det finns FunMed. Det finns massor
av
människor i vita rockar som också driver den här agendan.
Men de blir också baktalade. De är också jävligt baktalade under väldigt lång tid. Menar, Annika Dahlqvist blir sjukt baktalad. Kostdoktorn kanske lite mer verserad, men blir också sjukt baktalad och kritiserad. Alla de som har drivit den här konträra åsikten att vänta lite nu här, fett och kött är ju bra för oss. Har ju också fått tag i väldigt mycket stryk och utstå väldigt mycket. Och säkert sånt som inte vi ser och hör rent internt, alltså som yrkesperson då, läkare. Och det visar ju bara på att det finns ju fantastiska läkare som knyter ihop den här holistiska synen i olika sammanhang och ser helheten och vågar, men det kopplas för, men när man blir den personen, och det är samma med covid, man bara säger, men vänta lite mer, det här är ju tjocka människor som bemäter alltså detta, det här viruset älskar ju fettceller. Ja, då får du stå till svars för att du helt plötsligt är en icke-empatisk människa och så får du liksom stå till svars för hela den jävla liksom, hela din i det communityn du ingår, du, som läkare ingår ju du en community, om du inte är helt privatpraktiserande och frikopplad från allting, så ingår ju du någonstans i en community. Du har ett ansvar, du har liksom en lojalitet, och i många fall är ju folk helt, de är ju munkavlebundna, kan inte säga ett skit om vad du tycker, för att du riskerar att tappa ditt jobb och det är med andra, och du måste vara lojal och det är med andra, vilket gör dig till ett en jävla vad heter det, en marionettdocka i sammanhanget bara. Bara så här, vad är du? Du är bara receptskrivande robot liksom. Vilken funktion fyller du? Och det vet jag ju att många läkare upplever, att man kan känna en menings, typ så här, besvikelse över yrket, att det landar i till slut. Det finns inget utrymme att göra något annat liksom, för att systemet är byggt så byråkratiskt och det är byggt för sjukdom, det är byggt för medicinering. Och så det, jag säger, det, och det är inte svart eller vitt, men i sin helhet är det det, speciellt i USA med extremt starka liksom med försäkringsbolag och så vidare, men garanterat i Sverige också. På ett sätt som så här, det är väldigt lite av det här. Vi skriver av dig. Ditt problem är bara livsstil. Hem och ät kött en månad, kom tillbaka liksom. Typ så här, de officiella rekommendationerna är skit, ät inga margariner, släpp det här, kom tillbaka. Och typ så här, typ så här, jag säger det till dig, inte som läkare utan mer som livmedikus. Det är ingen som, det är väldigt få som skulle komma undan med det eller våga göra det, eller som ens vet, som ens bryr sig. Ja, men enligt vad jag har läst så är det här mackorna med margarin på liksom, det här rapsolja och Bregott liksom. Ja. Och det, ja. Vad ska vi, vad kan man göra liksom? Det blir ju så, men man blir ju inte populär när man säger det. Nej. Och vi kan ju, är ju väldigt enkelt att kritisera oss för att det blir en fullständig övertron på det som man kallar för officiell forskning, typ där, ja, det är ju det klassiska moderna, typ så här, vad ska man kalla det? Nästan det autistiska svaret på saker som stör ens uppfattning, ens invanda uppfattning. Typ så här, ja, källa på det. Ja, för att säga som att bara tänka till lite. Eller vad känns som att öppna ögonen och skaffa dig lite omvärldskoll.
Mm.
Källa på det. Din egen intelligens kan vara källa på det, exempelvis. Din egen slutledningsförmåga kan vara källa på det. Kan du inte använda den?
Jag vet, tre bra källor.
Så, ja, men kan du inte använda den får vi faktiskt skaffa dig en god man i livet.
Ja, det...
ja, men alltså det blir lite så. Alltså, många gör ju sig så otroligt dum. Många försöker vara smarta. Har du hänvisning? Har du källa på det? Eller har du... Vart är studien? Mm. Liksom. Folk försöker vara så här lite smarta och så här, som att de tänker till. Fast bara genom att du frågar det så tänker du verkligen inte till. Därför att du kan egentligen bevisa vad som helst med vilken studie som helst. Du kan ju hitta en studie, en riktig medicinsk studie som visar att Coca-Cola är bra. Du kan hitta en jättebra medicinsk studie som visar att mjölkersättning är jättebra. Det är Nestlés egna forskare som har gjort det. Ja, Nestlé låter skitseriöst. Ja, det är de största sockerskurkarna i världen liksom. Bara största sockerpusharna i världen. Ja, men skitbra forskare. De får bra betalt för att säga det de ska säga. För allting beror ju på hur du ställer en fråga i forskning och hur duktig du är på att exkludera felkällor och det ena med andra. Så att det finns absolut inga regler kring det här. Du bara ser till att du har tillräckligt många som accepterar studien. Så du, det finns ju så mycket exempel på idag det studier publiceras som är rena nonsens. Valsar rakt igenom peer review och allting. Som är rena skämtet. Man bara hittat på.
Med syftet att se om
det
går igenom.
Med syftet att förvilla, att bara se. Vi gör en riktig jävla nonsensgrej. Bara påhittat. Det är ingen studie som har gjorts. Men vi gör den så att det ser snyggt ut. Såklart då.
Mm.
Kan ju inte rita någonting med färgkriter och tro att det ska... Nej, vi gör det enligt konstigt alla regler. Men det bara hittar på. Det är bara en produkt i vårt eget huvud.
Mm.
Bara rakt igenom. Det var 11 av 15 studier. Bara rakt igenom. Till och med i sånt som kallas för hard science.
Mm.
Bara, för det är ingen jävla som bryr. Det är ingen som läser detta. För detta bara, det är bara ett forum för inbördes beundran och navelskåderi och akademiskt jävla grupprunk liksom.
Mm.
I många sammanhang.
Så är det.
Ja, rena tramset och rena nonsens grejen som inte har någonting med verkligheten och de riktiga sammanhangen att göra. Så. Och, alltså, vi pratar i det här fältet. Ska jag liksom inte baktala... Det blir ju så, men alltså, det betyder ju inte att samtidigt finns många, många goda och, alltså, det är saker och ting är på riktigt absolut livsnödvändiga för mänskligheten och framställan och så vidare. Det går liksom inte att säga så här, ja, men alla apoteksföretag de är ju sicka jävla knarklangare de är egentligen. Nej, okej, okay, men samtidigt gör man ju viktiga mediciner i många andra sammanhang också.
Så är det.
Absolut, men du ursäktar ju inte den biten.
Nej.
Du ursäktar ju inte att man försöker lura folk här eller att försöker pusha en agenda eller liksom försöker kapitalisera på människors ohälsa här. Eller liksom försöka förvilla läkare eller styra utbildningar eller någonting. Det ursäktar väl inte det? Faktum är att de har tagit dem. Alltså, man kan ju liksom inte legitimera det ena beteendet. Man säger så här, ja, men vi slår jävligt hårt med den handen men så vi klappar väl lite grann med den handen.
Mm.
Ja, fast det är ju inte okej i andra sammanhang. Det legitimerar ju inte det andra. Sådär. Så att, men,
jag tycker att man ska utföra mer forskning på sig själv. Man ska använda AceTrack eller den där grejen du har på armen. Eller en åra, varför inte en åraring? Allt det är ju jäkligt intressant. Det är det bästa sättet att göra det på egentligen.
Men säg så här Niklas, vi säger så här. Jag tycker alkohol är ett jävligt bra exempel.
Mm.
Vi pratar om någon som är funktionell alkoholist. Och det är ju ändå en person där ohälsan ännu inte har tagit över. Där det finns absoluta ohälsotecken definitivt om man tittar efter dem, men där alkoholen blir ju ett sätt att hela tiden maskera de här och att liksom hela tiden så här, men livet funkar ändå hyfsat, man kan jobba och så här och så, men den funktionella alkoholismen leder ju i regel till stora problem längre fram. Men om du hade sagt till en funktionell alkoholist så här, men fan, testa nu en månad och bara inte drick någonting, testa nu en månad för att liksom så här bara drick absolut ingenting för att se hur det känns. En vecka innan den månaden kommer den personen säga det funkar asdåligt, så jävla dåligt, jag mår sämre på alla sätt, det är ju helt kast.
Mm.
Det är ju bara bullshit, men livet var mycket bättre innan, när jag drack det var mycket, mycket bättre på alla sätt, och det att jag dricker, det är bra för mig, det är bra, jag mår bra då, jag funkar skitbra på jobbet, funkar skitbra hemma, jag är glad, det är skitbra för mig att dricka. Mm. Det är bara bullshit att alkohol är dåligt. Därför att så är det en vecka. Mm. Eller två veckor eller tre veckor.
Mm.
Men efter en månad, om man hänger i, eller två månader, jag bara hittar på, det kan vara en längre tidsram, så blir det ju så här, fan vad blind jag var för verkligheten tidigare. Alltså, fy fan vad dåligt jag mådde. Vilka dåliga vanor. Vilken låg tröskel i livet liksom.
Mm.
Här, nu ser jag livet som det är. Alltså, ja, vilken dålig vana som jag egentligen kunde bryta.
Mm.
Och det är samma om du säger till folk så här, Släpp allt processat socker, släpp alla margariner, släpp alla vegetabiliska oljor. Lägg en halvtimme extra på dagen varje dag. Du ska äta 95% carnivore. Du ska äta lamm, fläskkött, nötkött i alla dess former, lever, ägg. Du ska äta fisk, smör, talg, ister, grädde. Några grönsaker också, men det är primärt vad du ska äta, för vi pratar om dem som någon som tar sig från ett problemområde då. Typ så här, inget godis, inget socker, ingen stärkelse, ingen bröd, inga flingor, ingen alkohol, ingen juice, ingen frukt. En vecka in kommer folk säga, fy fan vad dålig, aldrig måste du dåligt i mitt liv, sicken skit, det är, ja, det är karnen, var det rena skit, farligt där också. Fan vad dåligt, så aldrig måste du dåligt i mitt liv och ingenting funkar. Ja, precis, för att du håller på och bryter ett beroende. Precis, därför ja. Ger det 2 veckor, 3 veckor, 4. Det är ju lite grann så det är också. För att folk gör en ansats en dag. Nej, det var skitdåligt. Fan, vad mådde dåligt.
Jag fastade en dag.
Helt värdelöst. Det är ju abstinens. Det är ju abstinens. Bara, ja. Jag måste ha den här tryggheten i sockerkicken, tryggheten, mysfaktorn. Jag måste ha kanelbulle på kanelbullens dag. Alla säger att kanelbulle är viktigt då. Måste ha kanelbulle. Måste ha fredagsmyset, alla andra fredagsmyset. Jag måste ha det här. Söta, krispiga. Jag måste ha detta. Ja, livet är inte bra annars. Det är ju bara ren abstinens, det är ju inget annat. Men det är ju grejen. Orkar man så här, ja, okej, du har problem med din hälsa. Eller du känner att det är på väg åt fel håll. Du är lite överviktig, dålig energi, dålig mat, dålig, vad det nu är, matsmältning. Ja, ge det 10 dagar, ge det 1 vecka, 10 dagar, ge det 2 veckor, liksom. Se, och det kommer ju för 100% kommer det vara bättre. För 100%, men det är så jävla svårt. Det är för att allting idag bara lockar in i skiten. Det är svårt, det är svårt för mig med.
Det är skitsvårt.
Så gå och handla nu efter detta. Det bara vimlar av jävla tecknade figurer i affären. Alltså det är bara godis, godis, godis. Och det är ett sånt bra tecken också det här. Dålig mat pushas för att det är billigt. Det är billigt för samhället. Och det är många som tjänar pengar på den billiga maten. Riktig skit margarin, ultraprocessade vegetabiliska oljor har många ekonomiska intressen. Det är många som tjänar pengar på en sjukt billig råvara. Och det är också det som inte går upp i pris när inflationen slår hårt. För det som går upp i pris är riktig mat. Det är smör, det är mjölk, det är kött, det är ägg, det är fisk, det är grädde. Ja, vad mer? Ja, grönsaker också. Alltså sånt som inte är riktigt processat och som inte... Det är vad som går upp i pris. Det är vad som går upp i pris. Lösgodis går väl för fan inte upp i pris? Nej, för det är en billighet och det fattar ju de flesta att det är skit. Men matolja går inte upp i pris.
Nej. Pasta köper du fortfarande för 9,90
kilo. Ja, absolut. Och jag tror mycket annan processat skit... socker går inte upp i pris. Det är ju så billigt som det är ändå. Kanske går upp, ja, men alltså men mat som man inte kan fejka går upp i pris. Och det är ju så här, dålig mat har alltid används. Och pusha dålig mat har alltid används som en inflationsdämpare. Se till att folk äter mer av det här. Det är inte konjunkturkänsligt. Det skapar inga konjunktursvängningar. Socker och margariner och stärkelse och billigt mjöl och ja, billigt skit liksom. Det är så otroligt tydligt och det pushas på oss hela tiden när det saluförs och marknadsförs som legitim, bra, riktig mat och den riktiga maten som vi ser väldigt tydligt här på. Men vad ska folk säga då som tittar på detta? De bara, ja men kolla här, smörstekta ägg är inte bra. Det skapar ju liksom en oro för det.
Jag käkar Cheerios istället.
Absolut, vilket är så himla tacksamt också, för Cheerios är ju inte, det är billig skit liksom. Problemet är ju att när du börjar äta Cheerios vill du äta hela... Jag menar, jag åt flingor häromdagen då för att testa. Jag vill bara gå upp och äta mer. Du vet, jag är inte klar där. Nej, det var jag inte heller, för jag fick ju gå och plocka och småäta i skåpen hela dagen. För jag bara såhär, nej, man är ju inte starkare än så.
Du kunde inte moderera, menar du?
Jo, alltså det är klart jag kunde, för jag kan ju bara säga nu är det här experimentet klart.
Det är ju det som är problemet.
Det är det som är problemet. Det är så jävla uppenbart att Du öppnar den lilla porten, ja, men då släpper du in det, är så här, the floodgates are open. Du släpper liksom lillfingret och bara hela armen slukas direkt av det här suget eller liksom uppgivenheten eller försvarställningen blir så sjukt låg i sammanhanget. Så det påverkar hela din moral i många olika sammanhang. Jag tror inte folk i allmänhet vill kännas vid det eller liksom ser den problematiken. Där man vill ha det. Precis som alkoholisten som vill ha det här. Men jag vill ha lunchölen och det är proseccon och det är vi. Alltså man vill ha den här kicken liksom. Ett liv utan den kicken är inget liv. Det är dålig livskvalitet, det är kass livskvalitet. Vad ska jag göra, vem är jag utan den kicken? Vad ska jag se fram emot liksom? Så man behöver de här hela tiden. Så man vill liksom inte hitta argument där det blir dåligt. Man vill hitta argument där det är, bra. Accepteras bra. Det, är så här, det rationaliseras. Mm. Och så är det ju med människors andra. Man vill ha fikat och det. Man vill ha de här kickarna att se fram emot. Och det söta och det liksom så här. Och absolut, det är ju jättegott så, men det fan man, priset man betalar det är rätt stort i sammanhanget. Speciellt när man kommer på nivån när marginalerna börjar bli försvinna eller borta. Och så, därför att ja, men det är så jävla tacksamt. Det enklaste i världen är att koka lite pasta. Och så någon liten sås till det. Och så flingor. Fan enkelt att äta det. Bred en macka. Alltså allt det här, du kräver ju noll eftertanke. Färdiga rätt. Öppna en påse chips liksom. Hälla upp lite yoghurt, sötad yoghurt. Det är svinenkelt livet. Du inte bry dig. Och du gör precis som alla andra. Du är precis som alla andra. Och än värre. Och Tafts matkompass dessutom lirar ganska bra efter det. Godis är inte framhållet så. Men flingor och så här, och nu är vi nyttiga då. Gör vi en fruktsallad. Mm. På modern frukt liksom. Det är väl bra med frukt lite grann kanske. Men jag menar det här. Och vi gör en stor fruktsallad på 1,5 kilo frukt liksom. Vindruvor, persikor. Ja, visst. Och så grädde, så mycket grädde på det. Eller kanske någon annan vaniljvisp liksom. I naturen serveras ju aldrig sött med fett överhuvudtaget liksom. Finns det, antingen är det ju sött i viss mån då, eller så är det ju fett. Och fett, ofta jättemycket fett. Aldrig sött och fett ihop.
Jag tror det godaste som finns här nästan. Det är bacon med honung på. Ja, nej, jag håller med dig. Det är lite tragiskt. Den här matkompassen helt enkelt. Jag skulle verkligen vilja göra flera avsnitt om det här med insulinet. Mm. Och också med hela den här sjukdomsekonomin. Mm. Det är intressanta ämnen. Nästa vecka så tror jag vi kommer att hålla oss i det här sockerlandet lite. Med tanke på att vi kommer vara på den sockerfria dagen ihop med alla andra som är där. Kommer eventuellt få göra någon rolig intervju kanske som vi kan släppa här i podden sen, veckan efter.
Vi hoppas på det.
Ja. Men i alla fall, fram till dess så säger vi tack för idag och på återseende nästa vecka och hoppas att vi träffar några av er i alla fall i Stockholm på Epicenter på onsdag.
Ja.
Tack.
Tack. Oh.